Men då kör vi igång. Vad ska vi prata om idag?
Idag blir det reality. Och yes, det är väl nästan mitt favoritavsnitt, känner jag. Ja, men jag...
Av alla tre avsnitt som finns så är det här ditt favorit.
Ja, och jag kommer nog fortsätta så.
Innan
så
att, vi ens har spelat in det.
Ja, verkligen. Och jag kommer fortsätta så, tror jag. Nästa avsnitt blir också mitt favoritavsnitt. Så att, så kommer det att vara.
Det båda är ju jättegott.
Ja! Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna. Jag gillar ju reality väldigt mycket. Mm. Det kan jag ju säga att jag har ju också jobbat med reality. Jag har varit inslagsproducent på Robinson bland annat. Men det var ju framförallt för att jag tycker så mycket om att titta på reality. Alltså det har ju varit min avslappningsgrej. Om jag ska bara kolla på någonting hemma, så kollar jag på något med humor, då börjar min jobbhjärna gå igång lite för mycket. Så det är inte avslappning på samma sätt. För då börjar jag tänka så här, smart skämt där, eller så här. Man kan göra. Mm. Men reality har länge varit så här, jag tycker så underbart att bara titta på människor som umgås och har relationer och känner saker. Mm. Så det var faktiskt också hela anledningen till varför jag och min kille också, som jag också jobbar med tv, jobbade med Robinson. För vi hade följt Robinson så många säsonger och bara, men gud vad kul att åka dit och vara med. Så då var vi båda inslagsproducenter där. Och jag älskade att få vara mitt i en av mina favorit-reality-program. Men du däremot, du har ju jobbat supermycket med reality.
Ja, sa hon trött.
Jag känner att jag är så taggad på det här. Jag har genuint intresse verkligen för att bara pumpa dig på allt.
Just det, jag är inte lika taggad, höll jag på att säga. Jo då, jag tycker det är kul. Jag har jobbat i 16 år med reality, så det är ganska lång tid. Så att jag är väl inte liksom nyförälskad längre, så kan man säga. Däremot så tycker jag det är en
jätterolig
bransch.
Hur ser äktenskapet ut? Är det liksom skilsmässa på det?
Vi ligger inte så mycket längre.
Nej, vi ligger inte så mycket längre.
Ja, men jag har jobbat med reality i 16 år och gjort de flesta program jobbat med de flesta genrer som man kan tänka sig.
Vi vill bara rabbla lite alla program du har gjort.
Ja, 1-2 på liv och död, Bonde söker fru, Allt för Sverige, Valgrens svärd, Halv åtta hos mig, Tunnelbanan, Vägens hjältar, Love Island, F-Boy Island, många olika islands.
Jag minns.
Jag har gjort väldigt mycket så här polis- och blåljus-tv liksom. Den typen av så här utryckning.
Är det självvalt eller har det bara blivit så?
Nej, alltså, det var... Hur var det nu?
Eller är det så att du bara var tagen här på polisen? Jag har jobbat mycket med att åka utryckningsfordon, kan man säga.
Baksätet.
Men, jag spelade in på min röstmemo när vi åkte, så att det var som att jobba lite, tycker jag.
Just det, och för referens till det får ni lyssna på avsnittet innan. Spela in allt på röstmemo. Nej, men jag blev... När jag hade jobbat något år så blev jag erbjuden ett jobb som efterbearbetningsredaktör på ett program som hette 1-2 poliser, tror jag det hette. Och efterbearbetningsredaktör innebär att man sitter och tittar på inspelat material och skriver manus liksom i efterhand. Då skriver man i efterhand, så här, när man vet vad det är man har spelat in på ett bolag som inte finns längre men som hette Titan. Och de gjorde massa sådana där program. Och sen så fortsatte jag liksom där med det. Så till slut så producerade jag 1-2 på liv och död under... ett par säsonger.
Hur var det att vara producent för ett reality-program?
Producent är ju väldigt roligt eftersom man är verkligen så här spindeln i nätet. Ja, men man får vara med och bestämma lite grann om allt. Mm. Allt från vilka kanske som man ska jobba med liksom i projektet till liksom vad ska det vara för musik i, eller hur ska grafiken se ut. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt att få ha den överblicken. Men sen är ju nackdelen när man är producent att man är liksom aldrig ledig. När jag producerade 1-2, då då kunde du ju ringa när som helst. Alltså du vet, man bara fick resa sig upp från en lördagmiddag med familjen och stå och prata i telefon 2 timmar ute på trottoaren för att lösa något problem som var ute på inspelning liksom. Och det är ju typ, det är ju både liksom kul att ha den rollen och vara den som löser saker och så här, men det är ju också ganska tröttsamt efter ett tag. Och det är ju inte bara på liksom, nu för att det var larm-tv liksom, utan jag har ju producerat andra typer av program också. Och det är samma sak, alltså vad som helst kan ju hända på inspelning, därför att det är reality. Så ibland dyker inte folk upp som man ska filma, eller ibland är något stängt som man ska filma. Man måste hitta någon annan lösning, det är alltid så liksom. Jag brukar alltid säga det till mina elever som jag har, jag undervisar i reality också på GTV, heter det, Gamleby. Och jag brukar alltid säga till dem att det är så här, det man kan räkna med är att det aldrig blir som man har tänkt sig. Mm. Och är man beredd på det, då är det inte så jobbigt när saker förändras.
Men jag undrar en sak. Då har du också gått från att vara inslagsproducent och sådär till att bli producent. Märkte du någon skillnad i hur folk förhöll sig till dig? Alltså, men för då har du ändå också, du har makt att kunna ge folk jobb.
Mm.
Du blir en person som man ska hålla sig väl med i den branschen. Hur märkte du det?
Alltså, ja, det var ju väldigt tydligt, tycker jag. Och inte konstigt heller. Alltså, jag menar, folk är ju inte liksom... Folk behandlar en, eller beter sig ju inte annorlunda för att jävlas, liksom. Utan det vet man ju själv hur man är. Om man vet, den personen är producent. Ja, men då kanske jag går och säger hej ändå om man är på den där festen. För jag vill också säga att jag letar jobb sen. Och så här, jag tycker inte det är något konstigt. Alltså,
var det så? Folk pitchar in sig lite till dig, ja, liksom, när mötte. Så här, hej, märkte du att folk hade liksom någon annan typ av ton i rösten? Eller liksom blev inställsamma på något sätt?
Nej, jag vet inte om det var så mycket mer inställsamt. Men mer kanske att folk tar kontakt. Alltså... Mm. På ett annat sätt. Liksom. Men det där tycker jag också är en intressant grej att prata om. För att i vår bransch då, reality-världen, så är det ju... Det är väl som i många branscher att det är ganska hierarkiskt. Liksom, vad man har för titel och vad man har för ansvar och sådär. Men det finns ju också så här, vissa jobb som folk bara passerar förbi. På vägen mot något annat. Mm. Och tyvärr så är ju inslagsproducent ett sånt jobb. Som jag tycker är det roligaste jobbet i... eller liksom roligaste yrkesrollen i en produktion. Men det är en sån där roll som folk liksom så här vill bocka av. Mm. För att sen kunna bli redaktör. Mm. För att sen kunna bli producent. Och
det... kan du bara ta från början? För jag tänker att det är många som nog är nyfikna på det. Om du ska ta hela trappan från början, från att vara typ runner. Mm. Hur ser liksom, beskriv en sån karriärsteg inom reality.
Ja, men först är man praktikant. Och då är man ju obetald ofta. Och har väl kanske rollen som produktionsassistent, proddas. Och då kan man ha uppgifter som är liksom allt från och så här, någon behöver åka och köpa nya batterier och lunch till teamet, till att skjutsa och hämta folk, till det kan också vara, mitt första proddasjobb var på Bonde söker fru, och då så fick jag i uppgift att binda blomsterkransar som skulle typ jag och vi var, tror jag, 3 eller 4 andra liksom proddassar. Vi skulle liksom binda blomsterkransar och fylla liksom en hel sal där när de skulle se sina tjejer första gången liksom, eller sina brevskrivare första gången. Men sen är det liksom problemet med när man är ute på inspelning är att det finns liksom ofta inget annat steg mellan proddass och inslagsproducent, för att det är ett ganska stort steg, och som inslagsproducent så behöver alltså, då har man ju väldigt mycket ansvar. Man kan säga att en inslagsproducent är lite som en blandning av en reporter och en regissör. Nu berättar jag inte det här för dig, för du vet ju det, det här är ju ditt yrke också. Jag berättar det här för er kära lyssnare.
Jag pratar ju ändå och säger det.
Jag vill ändå vara tydlig med att jag tror att du vet vad ditt jobb är.
Tack så mycket. Tack. Det är inte alltid jag är helt övertygad själv, så det känns skönt att höra.
Just det. Nej, men då så är det ju liksom, man är ju jag menar, som en reporter, för man ställer frågor och man jobbar väldigt tätt med en fotograf. Ibland är det bara så här, vi två är ett team. Ibland har man en ljudtekniker med sig också, och ibland har man en prodass med sig också. Men man är ju också väldigt mycket som en regissör, bara att man regisserar vanliga människor som inte är skådisar, som inte liksom helst ska veta om att de blir regisserade, för då kommer de inte vilja göra det man vill att de ska göra.
Och kanske inte att det kommer bli så naturligt heller. Om man säger så här, kan ni stå här och prata lite om vad ni ska rösta på, så är det inte säkert att det blir helt naturligt om...
Exakt, och då, där finns det ju en massa liksom tricks man kan använda sig av som inslagsproducent. Man är ju också som inslagsproducent typ så här, psykolog, livscoach, cateringansvarig, logistiker. Man har så otroligt många olika sysslor. Och det tycker jag är svinkul när man är ute på inspelning. Och liksom, men just den här typ psykologiska delen i det, att liksom coacha människor fram till att kanske ändå så här prata om det de hade tänkt prata om, velat prata om, men kanske inte riktigt visste om de vågade, och hjälpa till och bara slänga in lite ord till dem, att så här, okej, men du...
Det finns många likheter faktiskt med att regissera improvisationsteater, för där handlar det ju också väl, och i och för sig att regissera generellt, att det handlar så mycket om, tycker jag, att ge rätt uppgift. Man kan inte säga så här, du måste vara argare, eller du måste vara bättre, eller du måste vara lite mer så här. Alltså om man säger rakt ut så blir det ofta liksom, då blir folk för självmedvetna. Mm. Utan att bara ge liksom rätt uppgift, slänga in rätt förutsättning för att de ska... Mm. Och jag håller med, det är så kul att komma på det, att för att få det resultatet, men... Det är oftast bäst om de inte vet exakt vad det är för resultat man är ute efter. För då börjar man tänka, och då blir man inte bra. Liksom.
Nej. Ja, men
det är
så
jätteroligt.
Ja, det är svinkul. Men det är ju det som är grejen. Man har ju väldigt mycket ansvar. Man måste hela tiden som inslagsproducent göra en massa val på stående fot. För det är ju så liksom, i verkligheten. Alltså, skriver man ett manus, då sitter man ju hemma själv och väljer så här. Den här scenen handlar om det här. Hon blir arg på honom. Och det är det handlar om. Liksom. Men i verkligheten så händer det ju ofta liksom fem grejer samtidigt. Och så är det ens jobb som inslagsproducent att aktivt välja bort grejer. Och det är det som är så jävla svårt. För att man lider ju av sån så här, FOMO som inslag. Att typ så här, vi måste filma allt, alltså det är det vanligaste nybörjarmisstaget, att man försöker filma allt, man försöker täcka allt så här. Och nu han gav henne en puss där, vänta, de bråkade där borta, kan vi filma, alltså filma lite här också, och så kommer man hem och har, liksom hem då till redaktionen typ, och har jättemycket, snuttar. Ja precis, det var helt snuttifierat, och man har jättemycket olika saker, men ingen hel historia. Och det är ju det allra svåraste, att liksom att våga välja bort saker. För det är det man måste göra för att kunna välja någonting. Liksom. Och det gör också att det inslagsproducent är ganska så här... Det kan vara en ganska hög tröskel att liksom komma in på. För att en producent eller en projektledare ska våga ge typ en prodass som har typ köpt batterier, kokat kaffe, skjutsat folk till och från flygplatsen, ett jättestort innehållsansvar. Mm. Det kräver ganska mycket guts av en projektledning. Men sen skulle jag väl säga att när man efter då, om vi är fortfarande på den här
vi är på trappan,
hierarkiska trappan, efter inslagsproducent så är det ju då redaktör. Och som redaktör inom reality så skriver man manus, inspelningsmanus då, som inslagsproducenterna har med sig ut på inspelning så att de vet ungefär vad det är som ska filmas. Och de där manusen ser ju jätteolika ut beroende på vad det är för produktion. Om du gör Bonde söker fru till exempel, eller Farmen som jag jobbade med i somras som redaktör, då skriver man ju liksom kanske ett så här manus på 9-10 sidor till varje team, varje inspelningsdag. Med liksom allt ifrån vilka synkfrågor, intervjufrågor som ska ställas till liksom, som är Farmen, där det är tävlingar, hur tävlingarna går till. Man har specifika scener som man vill ha med. Om du gör Bonde söker fru så är det ju så här att de ska på dejt. Mm. Och då är det liksom, i den här dejten vill vi ha ut kanske det här från just det här paret. Så då kan det ju stå ibland, vissa redaktörer skriver nästan som små noveller om liksom stämningen man vill ha och liksom... vilka frågor som ska ställas och sådär. Och sen så blir det ju inte alltid så. Men då gör man ju sitt bästa för att inte tvinga fram det såklart. Men liksom det är ändå en ganska bra så här, vägledning.
Det är kul tycker jag att man märker att olika redaktörer har olika stil i det där, i deras manus som de skriver. Att en del är verkligen så här, bara väldigt torrt så... Mm. Ta morgonscenen och sen de här frågorna. Ja. Medan andra är lite mer så här, en daggdroppe kanske ligger på ett blad. Och man märker så här, ja. Det är inte så här att vi ska filma en daggdroppe, utan mer för att bara, det är den här känslan.
Ja, ja jag skriver nog ganska krasst, tror jag.
Och sen är det producenten, va? I den och sen är det producent. Hierarkiska trappan. Ja.
Sen är det producent, och som producent så är man ju liksom, det ringer min son. Ska jag höra vad han vill. Hej älskling! Ja, om en stund, för jag sitter och spelar in en podd med en kompis. Vart var vi?
Producenten på toppen.
Ja, sen är det ju producent då. Och jag skulle vilja säga att den bästa beskrivningen av det ganska så här flummiga jobbet på ett sätt är att man är ansvarig för att alla andra ska kunna göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Så det kan ju vara allt ifrån liksom att kratta bra förutsättningar för folk till att släcka bränder. Och att vara kontaktpersonen mellan många olika, mellan tv-kanalen som har beställt projektet och produktionsbolaget som gör produktionen. Och sen så finns ju också projektledaren som står liksom, producent och projektledare är som... ofta som ungefär så här likvärdigt i den hierarkiska trappan. Men projektledaren jobbar ju inte med innehåll överhuvudtaget. Så det här var liksom innehållstrappan jag drog, kan man säga. Projektledaren jobbar ju med att sätta budget och se till att budgeten hålls. Och ja, det är väl det. Nej, men också, förlåt alla projektledare där ute, ni gör jättemycket. Nej, jag ska...
Det är de man alltid tjafsar med,
för att
man
vill ha mer. Branschen.
Men det är ofta så här, innehåll och projektledare är ju lite så här, innehåll ska ju såklart argumentera för sin sak, vi behöver de här grejerna för att kunna göra bra grejer, och projektledaren behöver argumentera för sin sak. Och då är det ju ibland, det är motstridiga viljor att hålla budgeten eller göra så fett innehåll som möjligt.
Exakt. Exakt, så är det. Men projektledaren är ju också ofta den som anställer folk. Alltså, det kan ju vara så att tillsammans med producenten diskuterar de vilka som ska liksom anställas i produktionen. Men projektledaren är ju den som liksom löneförhandlar och sådana saker.
Och ju mindre produktioner, kan vi också säga, ju mindre produktioner det är, desto mer flytande är de här rollerna. Mm. I stora produktioner så är det ju lite mer så tydligt liksom. Men i små produktioner så är det ju ofta dels att en person sitter på flera stolar eller att det är mer liksom, det är lite mer flytande hur ansvarsområdena är fördelat.
Mm. Ja, men så är det verkligen. Alltså jag producerade ett program som hette Unga föräldrar.
Oh, det kollade jag på såklart.
Är det så? Som gick på TV4 Play för länge sedan. Men då var vi en redaktion på, jag tror vi var 5 personer totalt. Ah. Men så då var det ju verkligen liksom, jag som producent då gjorde ju alltså så här massa olika grejer liksom. Medan när jag var producent för 1-2 på Liv och Död, som var en jättestor produktion. Jag tror jag räknade efter att det var, när vi hade som flest folk som jobbade på den produktionen, så var det 70-75 personer.
Och du var producent, då fattade jag att du hade att göra.
Ja, så då är det ju liksom inte som att man så här in och duttar lite över, utan då folk gör sin grej. Liksom.
Och vad tyckte du om att ha den rollen som du... alla också kan skylla lite på att om det är någonting som inte funkar, då är det är ju lätt att liksom skicka ilska uppåt i ledet. Mm. Vad kände du inför att ha den rollen?
Alltså jag tycker ju egentligen om att vara producent. Men det var ju typ det värsta jag gjort i hela mitt liv. Att vara, det var roligt också. Jag ska inte säga att det liksom bara var hemskt. Men för det fanns, vi hade liksom jätteroliga stunder också. Och det var väldigt roligt. Men det var ju fruktansvärt jobbigt också. För att jag tog över det projektet när det var liksom på nedgång, kan man säga.
Oh,
och det var, alltså, det var hemskt. Men det är en... Det är en lång historia, så att ska inte dra hela den. Men man kan säga att det var liksom väldigt, alltså, väldigt mycket pengar som sumpades, väldigt mycket så här, skit som kastades runt.
Hur hanterar du det då, folks frustration och skit som kastas runt?
Men då, jag tyckte det var otroligt jobbigt då. Jag var också... Mot slutet där så var jag också höggravid med mitt andra barn. Och alltså, ja, det var mitt första stora producentjobb. Så att jag mådde så jävla dåligt. Alltså. Det var helt sinnessjukt. Så när min andra son föddes, då var jag hemma med honom ett år efter. För jag tänkte bara, jag kommer aldrig vilja jobba med tv igen efter det här. Det här var så hemskt.
Hade det varit en dröm då att bli producent som, ja, som du liksom... Så att det blev också en typ clinch i vad du hade förväntat dig typ?
Ja, men så var det. Alltså jag var otroligt... När jag började jobba med tv så var jag otroligt karriärsfokuserad och verkligen så här... Ja, nästa år ska jag göra det här, nästa år ska jag göra det här. Och då, jag träffade min exman på mitt första tv-jobb också. Han var ljudtekniker då och jag var produktionsassistent. Och det var Bonde söker fru också. Det var väldigt roligt.
Men det där, är det en myt då, eller sant att det blir många par bakom kameran i såna kärleksreality?
Ja, men det kan det nog bli.
Det kan det, ja.
Men då...
Kul, roligt, då, det gör mig glad.
Och jag kommer ihåg när vi träffades så sa jag till honom, ja, men typ som varje år, så här, nästa år, då ska jag vara inslagsproducent. Och nästa år, då ska jag vara redaktör. Nästa år, då ska jag vara producent. Och han, alltså, han var väldigt peppande och så, men han hade jobbat då, alltså, 6-7 år innan jag började. Liksom. Och visste ju hur tufft det kunde vara. Liksom. Så jag kommer ihåg att han sa alltid till mig, så här, ja, det är jättebra att du har ambitioner, men tänk på att det kan ta tid. Bli inte besviken. Men jag nådde alltid det där. Liksom. Om jag hade sagt, ja, men jag ska bli producent nästa år, så blev jag det. Liksom. Mm. Eller blev och blev, men jag jobbade hårt. Och så jag var svinglad när jag fick det där jobbet. Och var väl glad i ett år ungefär. Och sen var det väl... inte lika kul längre.
När vi gick igenom den här hierarkiska trappan, som ju är, jag tror många föreställer sig ju då såklart att nästa steg, mm, nästa steg. Men det är ju ändå ganska så olika typ av jobb på de här olika trappstegen.
Verkligen.
Och det är ju inte säkert att man tycker att det som är högst upp är roligast.
Men det är det som är så sjukt, för jag tycker ju absolut, jag har ju jobbat med efterbearbetning också och liksom, ja, haft de flesta innehållsroller som man kan ha. Och jag tycker verkligen att inslagsproducent är det allra roligaste. Det är också så här slitigt, men det är mycket så här... Man är ju verkligen ute på plats och ofta mycket så här gå och stå. När man jobbar med tunnelbanan var det mycket springa också. Men jag tycker inslagsproducent är så otroligt roligt jobb. Och jag tycker det är så synd att det är ett yrke som många liksom hastar förbi lite. Att så här, ja, men jag inslagar ett år kanske och så kan jag bli redaktör sen och sen producent. Yeah, egentligen. Nej, men jag tänkte ju också så, men... jag tycker det är intressant att nu så här, efter att jag producerade och så gjorde jag ett par projekt liksom, så kände jag ju väldigt så här tydligt att jag vill, om jag ska jobba med tv så vill jag inslaga. Och jag fick så himla mycket, för du frågade förut om folk betedde sig annorlunda när jag blev producent.
Ja.
Och jag kan säga att folk betedde sig ännu mer annorlunda när jag började inslaga igen efter att ha varit producent. Och det tycker jag är så otroligt intressant. Oh. För folk typ, du vet, det var som att de tittade på mig som att jag hade börjat jobba på Samhall, typ.
Ja.
Inget ont om Samhall. Det är toppen ställe.
Vi har ett samarbete med Samhall. Och vi är jättenöjda med det.
Det var det Samhall-gängen, om man inte visste
men vad intressant. Var det som att folk bara, nu har du gått tillbaka? Eller ja. Så här, vad har hänt? Blev det lite, tyckte folk synd om dig? Typ.
Ja,
det?
Typ. Exakt.
Men gud.
Och folk liksom fattar. fattade inte riktigt varför. Och när jag var så här, men jag tycker ju att det är typ det roligaste att inslaga, men jag vill också inte, grejen med när man är inslagsproducent är att då går man ju ändå på ett schema. Så även om man, det är en lång inspelningsdag, så är det ändå så här, när jag åker hem så är det liksom inget annat team som ringer mig och bara, hur ska vi göra med det här? Typ. Utan då är man klar. Och det var ju liksom det som jag ville ha. Jag älskar att jobba superintensivt under en tid, men när jag sen liksom går hem, då vill jag vara ledig. Och det är man ju inte som producent. Och folk var bara så här, absolut, säkert. Och så bara, fast hon har väl brutit ihop typ. Och det tyckte jag var, det var lustigt liksom, för att det är precis som du sa också, att det är så olika yrken.
Ja.
Men folk är ju väldigt, många i den här branschen är otroligt karriärsfokuserade. Och såg det bara som så här en rak linje, liksom att så här, du har ju gått ner några trappsteg nu, varför har du gjort det? Typ. Och, ja, jag vet
nej,
inte.
Men det är konstigt att folk förutsätter att man ska tycka att det är så himla kul med ansvar. För det här, så här är det nog också i många olika branscher, att, eller det är ju det att det är många som blir chef efter att ha jobbat länge på ett företag till exempel. Men att vara chef är ju ett yrke i sig också.
Det är helt annat.
Så man börjar med någonting för att man tycker att det är kul. Typ. Men så här, till exempel vara lärare. Man kanske gör det för att man tycker det är kul att vara lärare. Och sen ska man bli rektor.
Ja.
Vänta, det här kanske var obildat sagt. Det är ju för sig en egen utbildning att bli rektor.
Det är en egen, fast jag vet flera lärare som, jag vet inte alls flera lärare som har blivit rektor. Jag vet en.
Tack, vad bra, men då har jag ändå någon slags.
Jag vet en. Hej Johanna. Jag tycker att det är som inslagsproducent och som redigerare, klippare, som man gör tv på riktigt. Det är då man som inslag, som man kan välja vilken historia ska vi följa, vilka frågor ska jag ställa, liksom, vad ska vi filma helt enkelt, och som klippare som man sätter ihop det och så här, okej, ska jag klippa det här liksom snabbt och intensivt, eller ska det här vara mer dramatiskt, liksom, känslosam scen eller sådär. Det är då man gör tv på riktigt. Alla andra funktioner är där för att stötta upp på ett sätt. Stötta upp, men alltså alla andra funktioner är ju där. Alltså om jag jobbar som redaktör, då är ju mitt jobb att se till att inslagsproducenterna kan göra ett så bra jobb som möjligt. Så jag säger inte att det är oviktiga jobb, de andra jobben, men jag menar, de är ju liksom mer kranskommuner.
Nej, men du har ju jobbat med väldigt många av de realityprogrammen som jag har konsumerat genom åren.
Okay.
Och när man sitter och kollar så blir man ju nyfiken, bara, vad händer bakom? Hur är det egentligen? I bilden jag får se sen? Och så vidare och så vidare. Så kan du bara berätta, kan vi börja med Wahlgrens värld?
Wahlgrens värld har jag jobbat med första säsongen.
Var den här säsongen liksom innan det small till för dem?
Precis.
Ja. Så då visste ni inte heller hur stort det här skulle bli?
Nej, absolut inte.
Har du någon anekdot från den inspelningstiden?
Ja, men en rolig grej var, det har inte egentligen med själva inspelningen att göra, men det var ju mycket så att så här, man åkte till deras hus, då bodde ju de typ allihopa tillsammans.
Gud, de bodde hemma då fortfarande.
Ja, precis. Så då åkte man ju till dem på morgonen och liksom väntade på, ibland visste man ju vad de skulle göra på dagen, att så här, vi ska åka och kolla på en soffa idag. Och så, ibland visste de inte det, utan vi visste inte heller vad de hade planerat, de ändrade ju planer och lite sådär.
Hur mycket var det de som bestämde och hur mycket var det ni som kom med förslag, skulle du säga?
Alltså, det vet inte jag riktigt, just eftersom jag inslagade det och inte redaktörade det. Så det vet jag inte vad de hade liksom kommit överens med produktionen sen innan. Men jag vet att det var ju vid några tillfällen där de var så här, vi tänkte åka och göra det här. Ska ni vilja hänga på det? Så man säger ja, vi är.
Ni bara, nej.
Åk ni. Vi sitter hemma bara och fakturerar sen. Nej, men då vet jag att det var någon morgon när vi satt liksom i deras soffa och typ kollade på tv och väntade på att de skulle vakna i princip.
Ni hade nyckel att komma in innan de gick upp?
Mm, Eller det var sån kodlås.
Gud, så nu måste jag bara sätta mig. Så när de vaknade på morgonen, då satte ett inspelningsteam i deras soffa och kollade på typ morgonstudion.
Ja, typ ibland.
Åh oh, fan, ja.
Inte varje morgon såklart. Men ibland var det ju så. Alltså Pernilla var ju oftast vaken, liksom. Men kanske så här, inte var klar än, liksom. Oftast var hon inte klar. men då så satt vi och kollade på just något sånt så här morgonprogram. Och så var det någonting, jo för det hade börjat sändas då. Så det var någonting liksom som handlade om Wahlgrens värld på tv. Oh. Och då så tyckte jag att det var så roligt, det var sån så här metagrej. Oh. Att vi satt där och skulle filma det. Och så satt vi samtidigt och tittade på det på något sätt. Oh. Det var något klipp från det eller någonting. Så då vet jag att jag tog en bild och la upp på Instagram, tror jag. Så här, meta-tv. Sitter och tittar på programmet jag jobbar med samtidigt, ungefär. Och då så kom... jag tror det var Bianca som, när hon vaknade, som kom upp och bara... Alltså det är så himla konst... Alltså, det är så, för det är någon som har tagit en bild, alltså typ i vårat vardagsrum. Alltså nu! Och jag bara... Alltså det är ju, vi är ju ett gäng som sitter här. Vem tror du, alltså det är inte en random person som har kommit in, knäppt en bild på er tv och sen gått, utan ja, det är jag som lade upp. Hon bara, nej men gud, ja! Och jag fattar. Nej men det var så gulligt, för det var ju så här, som sagt, då hade ju inte... De alltså, nu tror jag inte att hon skulle ha reagerat så, men då var det så här, de bara, aha, ja just det är ju folk hemma hos oss. Liksom.
Ja, för då hade de inte liksom vant sig i deras huvud att de som är här, det är ju de som gör det här programmet, eller de visste ju det intellektuellt såklart, men liksom att bara känna det i kroppen.
Och hon var ju liksom inte, om jag minns rätt nu igen, alltså hon var ju inte en sån stor influencer då liksom. Alltså hon följer ju inte mig längre på Instagram givetvis.
Men hon gjorde det då?
Ja, men när vi spelade in. Alltså.
Då kan du ändå säga att Bianca Ingrosso följde dig på Instagram innan det blev coolt.
Det ska jag faktiskt säga att gud vad jag gillar henne. Jag gillade att jobba med henne och hon var så himla gullig. Och så jäkla duktig. Jag kommer ihåg liksom, jag hörde henne sjunga, alltså hon sjöng ju ofta och sådär och så... Jag vet, jag sa också, men gud, alltså hon har ju så fin röst. Oh. Så här, men ska inte du sjunga? Nej, men du vet, det där som mina brorsor håller på med, det är inte jag liksom. Men det var liksom, de var väldigt gulliga allihopa och de var också så otroligt ofiltrerade och ärliga.
Okej, något mer program då? 7:30 hos mig.
Ja, Halv åtta hos mig har jag jobbat med många säsonger.
Där har jag en fråga om manuset faktiskt. Mm. Och det är VO-manuset, alltså den här rösten som pratar, som var Helge Skog förut och nu väl Morgan
Alling. Det var lite Alling, olika, eller? Det var Pia Johansson också, Morgan Alling. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Men jag undrar där, hur stor del av det manuset skrivs i förväg och hur mycket av det skriver man i efterhand utefter liksom vad som blir roligt utifrån vad de sa i stunden?
Alltså, när jag jobbade med det, då skrevs ju allt det i efterhand.
Allt i efterhand?
Av liksom humorförfattare.
Ja.
Och folk var ju väldigt... I alla fall när jag gjorde liksom... Jag gjorde faktiskt lite av säsong 1 på det. Men när jag gjorde liksom säsong 2, 3, 4, typ sådär, då blev ju folk otroligt, alltså som man var hemma och filmade hos, otroligt besvikna att inte Helge Skog var med.
Ja, de trodde att han skulle stå där och prata alltså, live med dem.
Ja, jag fick frågan alltså, så många gånger, när kommer Helge?
Nej, men...
Och så fick man liksom säga, han kommer inte. Det är jag som är Helge.
Och vad jobbigt för dig att vara den som bara, jag trodde jag hade bjudit hem min idol, men...
Exakt. Men så då liksom, då var det ju ganska... Det programmet var också väldigt roligt att jobba med eftersom där klipps ju inte alla ens frågor bort. Eller mina frågor klipps ju bort men ersätts ju av en speakertext. Så man behövde ju inte formulera sig på samma sätt som man gör i de flesta andra program där liksom... frågan måste bakas in i svaret och det måste vara liksom ett fristående svar så att man fattar det även utan någon som har liksom instigerat något. Sådär. Så där var det väldigt roligt att få stå typ med någon i köket som står och lagar mat och var så här, ska det vara paprika i det här? Och de bara, paprika? Ja, gud, jag trodde det var tomat jag stod och... Du vet, så här, och så kunde man liksom hålla på och tjata så där. Och det var också väldigt kul.
Då låter det som att det var väldigt mycket utrymme för dig att improvisera utifrån vad som hände också. Det var inte så mycket skrivet liksom, alltså, manus för mig.
Nej, precis, inte den typen av manus. Däremot så var det väldigt tydligt, för det var ju ett format som jag tror kom från antingen England eller USA. Och det var ju otroligt mallat, alltså det är ju fortfarande i liksom vilka scener man ska ha. Den som lagar mat ska gå och handla, sen ska den laga och den ska laga alla tre rätter, och sen kommer folk hem, och då är det liksom så här, det ska mottas i hallen, det skulle vara en rundvisning eller liksom de går en husesyn, och sen ska de, du vet, sätta sig, alltså, världen ska duka bordet. Alltså det är många såna här moment liksom. De ska åka i den här bilen och visa poängskyltar på slutet. Och, så alla sådana scener fanns ju i ett manus sen innan. Men inte liksom vad som skulle hända såklart eller vad jag skulle säga eller någonting sånt.
Jag har två frågor om det där som du har sagt. Det första är... när de visade poängskyltar, märkte man tydligt vilka som hade verkligen gått in för att vinna, att de gav lägre poäng med flit för att öka sina egna förutsättningar?
Ja.
Och den andra frågan är handling. Mm. Och det här gäller inte bara Halv åtta hos mig, utan även typ Bonde söker fru, andra dejtingprogram, när de åker och handlar. Jag antar att produktionen står för, alltså betalar det de handlar, eller? Mm.
Alltså det är lite olika i olika produktioner tror jag. Och vad jag minns av Halv åtta, så jag tror att de hade någon slags, alltså deltagarna hade någon slags budget. Och sen om det var någon som var så här, nej, jag vill köpa liksom 100 kilo löjrom, då var det så här, då får du nog betala det själv. Och ibland gjorde ju folk det för de ville laga något liksom superspecifikt eller jättelyxigt, extravagant sådär. Men jag tror absolut att de har någon slags produktionsbudget.
En apropå dejt och också Bonde söker fru, som jag måste få sticka in här. Kommer de ibland själva med förslag vad de ska gå på för dejter? För de är ju ofta, när de är på dejt, att de liksom berömmer sig. Åh, vad fint du har fixat. Mm. Eller jag blev så glad att han tog med mig på just den här dejten, som ju en motorcykeldejt, för att jag gillar, han har snappat upp att jag gillar mopeder. Mm. Eller tvärtom. Motorcyklar.
Tråkigt att åka på en... motorcykeldejt om det är just mopeder man är.
Jag tycker, man är lite så här modest, man bara, men motorcykel är lite för snabbt. Är det liksom, har produktionen kommit med alla för, liksom, initiativ till vad dejterna ska vara, eller är det ibland att de bara, men jag skulle faktiskt, jag har en idé själv?
Jo, men det händer ju absolut att folk har liksom, jag skulle verkligen vilja ta med henne på och göra det här, eller jag skulle verkligen vilja göra den här grejen med honom. Men det kan ju också vara, alltså produktionen som vet att den här tjejen älskar dykning. Så ni kan ju åka på en dykdejt. Ofta har de ju inte hunnit lära känna varann så väl att de vet såna grejer om varann. Liksom. Det är ju också, till exempel Bonde är ju liksom en mycket kortare inspelning än vad det känns som när man tittar på det i tv.
Just, ni som jobbar med programmet, ni säger Bonde, eller hur? Inte Bonde söker fru.
Precis, då säger man Bonde.
Ja. Men har du någon anekdot från Bonde då?
Jo, men alltså en dejt som jag minns, det var från min allra... en dejt som jag minns var mitt allra första tv-projekt när jag var med som produktionsassistent. Så jag vet inte ens om jag var med på själva dejten, men jag var med liksom före och efter och hjälpte till lite och sådär. Och det var... en griskastreringsdejt. Klassiskt. Vem har inte gått på en griskastreringsdejt?
Nej, alla.
Alla, och som man minns dem.
Som man minns dem.
Längtar efter dem.
Ja, det är inte lika stelt som att ta en öl. Nej.
Absolut, man gör något liksom. Det är kul med en aktivitet.
Något att prata om, man kan, som man bovlar, man kan jämföra sina taktiker.
Exakt. Men det var väldigt gulligt, för att då var det en ganska ung Bonde Det här var säsong 2 av Bonde söker fru.
Oj, det var länge sedan igen.
Ja, det var det. Och en bonde som hette Fredrik, eller han heter väl det fortfarande. Och en tjej som hette Lena, om jag minns rätt. Alltså han var grisbonde. Och utanför Halmstad någonstans. Och hon var från Gotland och själv från typ en grisgård eller någon slags gårdsliv liksom i alla fall. Och älskade griskastrering som grej.
Oh, det är också red flag, känner jag.
Ja, nej, men det var ju liksom väldigt så här, det var väldigt kul för hon var så himla pepp på den dejten. Och liksom, jag vet inte hur pepp jag skulle vara om min Fredrik hade tagit med mig på griskastreringsdejt.
Nej, och speciellt inte om hon är väldigt, väldigt pepp på kastrera. Speciellt om man dejtar en tjej som är väldigt pepp på griskastrering. Det känns som att det finns lite... Men hur går det till?
Lite att gräva
alltså, är det liksom, är det grisskrik i ladan eller söver man ner lite vackert?
Nej, alltså
eller?
De tar ju liksom kultingarna och typ bara sprätta bort bollarna. Typ.
Oh, när de är levande alltså. Eller när de är vakna och känns...
Man dödar alla grisar först och sen kastrerar dem. Ja, det kan tyckas att det ena borde ta ut det andra. Jag har några halv åtta hos mig historier som jag kan berätta.
Ja, gärna. Som är kul. Mycket gärna.
En av de roligaste grejerna var när vi gjorde första säsongen. Då filmade vi runt jul. Och då det här programmet hade ju inte gått på tv innan. Så folk visste ju inte. Och det var ju också då, ja, men givetvis människor som inte är vana att vara med i tv och vet liksom hur det funkar. Så det är inget konstigt med det. Det var mitt första inslagsjobb. Så jag visste ju inte heller vad jag gjorde. Ingen visste vad de gjorde. Toppen. Upplägg. Men då bland annat så var vi hemma hos en kille i, jag tror vi var i Örebro. När vi kom hem till honom då så var det så här, okej, vad ska du laga för mat? Hans hela meny var julbaserad, alltså en julmeny. Så liksom allt från att fördrinken var någon slags glöggsprits till liksom att det var typ, du vet, någon sån julig lack. Och sen var det efterrätt som var liksom pepparkaks, du vet någonting. Så hade han ju också dekorerat hela sitt hem i julens alla
färger.
Alla färger.
Alla men ändå så få färger.
så få men ändå så otroligt starka, ja, i kameran.
Ja.
Nej, men så, och problemet med det var ju liksom, det hängde ju alltså julstjärnor, adventsljusstakar, det var julgran, det var liksom allting, och han hade också då att han skulle ge dem varsin liten julklapp när de kom och sådär. Och då fick jag ju, även fast jag inte hade inslagsproducerat något innan, så ringde det ändå någon klocka hos mig att så här, det här kommer ju sändas i maj ungefär. Så det kommer inte vara så aktuellt med jul. Det kommer vara jävligt weird att han har jultema. Varför har han det i maj? Liksom. Och det var inte så kul när vi... Jag fick breaka för honom att så här, det här kommer ju inte gå. Vi måste plocka ner lite julstjärnor. Kan du ställa bort den adventsljusstaken? Kan du göra något annat? Och då var producenten med. Och då fick han liksom komma dit och hjälpa till att reda upp det där.
Han blev arg då eller ledsen? Eller?
Ja, men han blev ju, han bara, här har jag ju förberett en hel, alltså, vilket ju var helt rimlig reaktion från, han bara, han hade ju förberett en hel middag som inte gick att servera.
Men han kunde köra lite på påsk istället då?
Alltså, jag kommer ihåg, de fick åka och så här panikhandla på Systembolaget, vet, för att kunna göra någon annan fördrink och du vet, så det var...
Vad blev det för mat istället?
Du, jag minns inte, jag var bara i, alltså, svettades ymnigt. En annan middag som jag kommer ihåg var en kille som skulle koka hummer.
Mm.
Och när vi kom hem till honom så skulle vi åka och handla och sådär, trodde vi. Men han var såhär, nej men jag har redan köpt humrarna, de är redan hemma liksom. Ja, okej, vart ligger de? De låg då i hans jacuzzi.
Oh!
Som, och jag tror inte det var med i programmet sen, för att det var så äckligt. Alltså då hade han ju fyllt upp, alltså de levde ju.
Nej.
Liksom, och gick omkring i hans jacuzzi.
Och, med bubbel, var det bubbel i jacuzzin? Så här,
det är klart de måste få en sista härlig härlig stund. Undrar man
Gud, han kände sig rik också på något sätt. Jag humrar i jacuzzin.
men det var speciellt. Och en annan halv åtta middag, det var ju också då när liksom det var så nytt produktionen och man kanske inte hade gått ut med all info till deltagarna som hade behövt gå ut med innan. Var vi hemma hos en kille och så skulle han göra glass till efterrätt och liksom egen glass så där i typ en glassmaskin. Jag tänkte lite så här, för han har fortfarande morgonrock på sig och det börjar liksom närma sig när de ska dyka upp, för att gästerna kommer ju inte halv åtta. Ja. Klockan halv åtta, de kommer ju vid, ja men då var det i alla fall att de kom vid typ, du vet, fyra, halv fem eller någonting. För att
allt
man ska...
på tv fake, fan också!
Ja men du vet, för man ska hinna filmas så mycket, så börjar man halv åtta, då liksom tar ju kvällen aldrig slut. Nej men så då var liksom, och klockan började väl, var väl liksom fyra och började närma sig, säga att de skulle komma då halv fem. Ja, så klockan började väl närma sig halv fem och han gick runt i morgonrock fortfarande och var så här, måste jag raka mig också. Jag var så här, du har inte dukat än och du står bara med den här glassen. Det är mer mat du ska, alltså för att nu kommer de ju snart. Och han var så här, men gud, det är gott om tid kvar. Det är gott om tid kvar. Och så slog det mig också så här, när tänker du att de kommer? Ja, halv åtta. Nej, de kom ju nu. Alltså de kom ju om 20 minuter nu. Och han typ så flaxade ut i sin morgonrock och fick ställa den här glassmaskinen ute i snön. Och bara, det kanske går fortare i snön. Ja.
Filmade ni det här?
Ja, det gjorde vi, filmade allt.
Perfekt. Perfekt innehåll.
Nu har vi kommit fram till det härliga segmentet. Vad är den vanligaste sägningen eller frågan? Det vanligaste när man säger till folk att man jobbar med reality, det är ju att folk säger så här, åh gud, alltså jag tittar aldrig på tv. Det säger, tänk...
Lögn.
Lögn och förbannad dikt. För det roliga är ju att sen, det måste ju du ha märkt också, att folk reagerar ju typ alltid så. Det är ju ingen jävel som kollar på tv tydligen, i hela Sverige. Det är ju helt sjukt. Men så är det tydligen. Det är ingen som har tv, ingen kollar på tv. Tills så går det några minuter och sen är de allt så här, men en grej som jag så kanske alltså ändå sett lite, det är ju, och så kommer något program och så är de så här, har du jobbat med det? Och har man jobbat med det då, så har de ju tusen frågor trots att de aldrig har sett det.
Ja, men då är de där och bara, hur går handlingen till, handlar de till sig själva också?
Jo, men du erkänner ju att du tittar på tv i alla fall.
Ja, gud ja. Alltså, jag älskar att titta på tv. Mm. Det är väl inte det alla stora hobby, eller? Alltså, ja. Vad gör man annars?
Inte om du
på
frågar
kvällen?
Runt i vårt avlånga land.
Också när man har hängt lite i sådana kulturkretsar. Du vet, så här, skådespelarmänniskor är ju så här, nej, jag har ingen tv. Jag sitter bara i mitt fönster och läser inbundna böcker. Och jag har bara en vinylspelare. Det är ju det som är så här fint. Då är det ju också ofta att jag har inte ens någon tv. Och till slut kommer det fram att bara, jag kollar på datorn om jag ska titta på något. Man bara, men då är det ju samma sak. Ja. Alltså, det är inte att du inte har tv för att du kollar på din dator. Det är liksom, skryt, liten skärm. Alltså.
Ja, vad brukar du svara då när folk säger jag tittar aldrig på tv?
Åh, gud. Men alltså så här, fattigt litet liv. Alltså...
Oj,
nej.
Hård kommentar.
Det är också en diss ju. Att så här,
det är ju en superdiss.
Det är som alltså, man bara, jag är rörmockare. Och man bara, jag har inte ens en vask.
Jag går aldrig ens på toaletten. Nej, men det är ju en jätte...
Jag är lärare. Jag har inte ens någon utbildning.
Man säger ju inte så. Jo, för det är ju också... jag är så otroligt trött på när folk säger så. Sådär, jag tittar aldrig ens på tv. För att både så är det ju så här... Jag tror att jag brukar säga nähä. Mm. Bara, för att vad ska jag säga? Mm. Nähä, vad tror du? Åh, då har du missat alla mina program som jag... Så jag skiter väl i det. Titta inte på det då, liksom. Men jag tycker att det är... lustigt att just att, alltså, att jobba med tv, det är liksom en sån bransch som man bara får dissa helt öppet, utan att skämmas. Det är ju liksom precis som om man säger, jag jobbar på bank. Åh, bank, jag hatar de blodsugande jävlarna. Så ska man aldrig säga liksom. Nej. Men folk säger det, för det är ju inte alltid som bara, alltså, det är inte alltid som folk bara nöjer sig med att säga, jag tittar aldrig på tv, utan det är också så här, oh, reality, oh, gud, alltså jag skulle aldrig titta på det. Nähä. Gör inte det då.
Vi bryr oss inte.
Nej, men jag menar, det är en sån, vad ska man svara? Nähä, nej. Okej, gör inte det då.
Nej, det är väl ett jättebra svar. Nähä, gör inte det då. Det tycker jag är ett supersvar.
Toppen.
Det ska jag också börja säga. Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.